Ligger du vaken om nätterna och förbannar den där folkpartistiska minoritetsregeringen som införde sommar- och vintertid 1979? Bra, då är det här podden för dig. Jag heter Robin Olofsson och har tillsammans med Daniel Hermansson drivit historiepodden i över 4 års tid. Till detta är vi bägge historielärare. Inför valet 2018 sätter vi sökljuset på de svenska partierna och deras historia. Välkomna!
Välkomna! Vad roligt
ja.
Att vara igång med en ny form av podd här som handlar om partiernas historia, alltså detta valår.
Ja, precis. Och vi ska väl börja med att presentera vad den här podcasten handlar om och lite grann vilka du och jag är. Vi har ju poddat ganska länge, som jag sa där i inledningen, och många av er som lyssnar på den här podden kanske känner oss från historiepodden. Men om man mot förmodan inte skulle göra det, vilka är vi?
Är det en fråga till mig här nu?
Ja, det är det.
Ja, som du sa, vi är lärare på gymnasiet i historia. Ja, även i samhällskunskap.
Ja.
Kommer från Östergötland, om någon inte har lyckats pussla ihop det redan vid det här laget. Och numera befinner jag mig i Stockholm där jag bor sedan några år tillbaka och så.
Vi har gjort 200 avsnitt av historiepodden tillsammans och ändå blir det lite så här första dejtens delstämning här.
Det är väldigt stelt, det här är jättekonstigt. Men det är klart att man måste förklara vem man är och sådär.
Vi brinner för historia, vi är historieentusiaster och både jag och du har ju också ett stort politiskt och samhällsintresse över lag.
Är det inte läge att du förklarar vem du är och bara kastar över till mig här som är helt oförberedd?
Jag heter,
på den punkten.
Ja, precis. Jag heter Robin Olofsson och är precis som du är historielärare. Dessutom är jag lärare i svenska. Vad det nu har med saken att göra. Och jag är historieentusiast men också något av politisk entusiast. Vi har ju gjort avsnitt om svensk politisk historia i vår vanliga podd, Historiepodden. Och i det här projektet så ska vi gräva lite mer i de olika partierna. Med det sagt så ska vi, det här är inte den färdiga ultimata historien om de svenska riksdagspartierna.
Nej, det ska vi verkligen vara noggranna med att säga. Och mycket kommer att handla om politikerna, tror jag. Och diverse händelser och ja, det är klart att det kommer att handla om viss ideologi också som de här partierna står för. Så.
Vi har tagit fram ett frågeformulär som vi ska utgå från när vi gräver i de här olika partierna och deras historia. Vi ska försöka svara på när och varför partiet bildades. Vi ska försöka komma med förslag på vilka var the good times och vilka var the not so good times.
Det betyder bra tider och dåliga tider. Jag vet inte varför du har fått för att översätta det där till engelska i den här mallen du håller på att pyssla ihop.
Ja, men jag tycker good times, det har
bra tider. Alltså.
Ja, men det har ett bra svung i det där. Vi ska prata om vilken partiledare som vi tycker starkast har präglat partiet. Eller vilken, vi ska, det är väl mest en ursäkt för att få prata om partiledare som vi vill prata om, helt enkelt. Vi ska försöka ha en intervjupunkt där en representant för partiet får förklara hur den här mer interna synen på partiets historia är. Och vilket parti är först ut i den här nya poddsatsningen?
Miljöpartiet.
Det blir Miljöpartiet, precis. Så vad säger du? Ska vi sluta snacka och börja snacka istället? Gå vidare på dagordningen och försöka förklara när och varför partiet bildades.
Punkt 1.
Yes. Jag tänkte citera några rader ur en debattartikel från Dagens Nyheter 7 juni 1980. Det finns inget parti i Sveriges riksdag som klart och entydigt kräver att samhällsekonomins tillväxtmål ska ersättas med balansmål. Det finns ingen politiker som trovärdigt kan formulera nya kvalitetsmål. Det finns ingen politisk ideologi som bygger på nutid och framtid, bara på förlegade 1800-talssystem. Jag tror att tiden har blivit mogen för ett helt nytt parti som skulle skilja sig från de 5 riksdagspartierna såväl när det gäller målsättning som arbetsmetoder. Den här artikeln ska med fördel läsas på klingande skånska. Varför då?
Det är för att det är Per Garton som har skrivit den, förmodar jag, och den kan väl också då läsas med lämplig arg stämma i sitt huvud till, ja, förmodar jag, för att han är ju, ja, men han är i regel en arg människa, åtminstone framstår det som det ofta.
Jag tror han kan vara lite frejdig också, men, ja, men här är han indignerad, absolut. Som du säger, den här artikeln är skriven av Per Garton, då avhoppad folkpartistisk riksdagsledamot som har haft några tuffa år inom politiken bakom sig. Det Garton föreslår här, även om han inte har namnet för det, är Miljöpartiet. Och enligt mig så kan man se Miljöpartiets grundande från två olika perspektiv. Och jag tänkte försöka redogöra för bägge perspektiven. Det första perspektivet är Per Garton-perspektivet. Det handlar om hur en bråkig folkpartist till sist blev så frustrerad över framförallt borgerlig energipolitik, men över allmänt politiskt hycklande som han såg det, att han ville skapa ett nytt parti. Maggie Strömberg har ju skrivit boken Vi blev som de andra, som handlar om Miljöpartiets historia. Hon har ett fantastiskt kapitel om Per Gartons avhopp från Folkpartiet och hans grundande av Miljöpartiet i den här boken. Överlag finns det jättemånga fina, intressanta berättelser i den här boken, som många av dem kommer nog med i det här avsnittet på ett eller annat sätt, så att jag kan rekommendera den varmt. Men i den här berättelsen om hur Garton i avsky lämnar Folkpartiet, då hamnar vi i Göteborg, där Folkpartiet har haft konferens. Och det har slutat med att Garton har stormat ut därifrån. Han orkar inte med det här längre. Och han hamnar på ett kollektiv i stadsdelen Haga. Bland några härliga bohemer, vänner till honom som lever där tillsammans. Väl tillbaka i Lund så skriver han ett brev till en partikamrat om vistelsen i Haga. Så här står det i brevet. Deras totala förakt och oförståelse för partipolitikens rävspel. Vi debatterade och debatterade. Och jag förlorade varenda debatt. Deras fullständiga avsaknad av karriärhets, att vilja slå sig fram, och deras inriktning på ett annorlunda liv, inriktat på gemenskap med varandra, solidaritet i kollektivet, en friskare livsstil, så fullständigt väsensskild från den sketna plastkarriärism som de flesta av oss partipolitrucker är fångade i. I det läget beslöt jag mig att hoppa av tåget.
Avi.
Jo, han är arg, men han har också haft en underbar helg tillsammans med de här gänget i Haga. Och han har debatterat och debatterat och förlorat. Därifrån kommer Miljöpartiet. Men om vi ska ta vårt ansvar som personer med någon typ av skolning inom historievetenskap, kanske vi inte bara ska lyfta fram en persons arghet. Nej. Utan istället kanske lyfta fram hur det har uppstått en ny konfliktyta i samhället.
Sätta det här i någon form av kontext. Ja. Där vi har haft en kärnkraftsomröstning nyligen som hade resulterat i ett ganska otydligt resultat.
Ja.
Och där framförallt egentligen ingen av linjerna, de tre som fanns, förespråkade ett abrupt och genast avslutande av kärnkraftsverksamhet. Och det fanns en uppfattning att Centerpartiet hade förbrukat sitt förtroende lite grann. Och helt enkelt, de hade misslyckats med att leva upp till den här växande miljörörelsens förhoppningar om att kärnkraften skulle avvecklas.
Ja, precis. Alltså den här kärnkraftsfrågan, det är svårt att nog understryka hur viktig den är i alla de västerländska samhällena vid den här tiden. För det är ungefär samtidigt som svenska Miljöpartiet uppstår så bildas ju liknande grejer i Västtyskland. 83 tog sig den västtyska Miljöpartiet in i den tyska förbundsriksdagen. Och det är den här kärnkraftsomröstningen som verkligen blir katalysatorn i Sverige. 72 öppnades första reaktorn i Oskarshamn. Tickade igång, atomer klyvs, energi skapas, svensk industri bara myser. Åh, vad härligt det är med den här billiga, säkra tillgången till energi. Men som du sa, både Centern och Vänsterpartiet hade ju redan från början motsatt sig. Redan det, Centern och Vänsterpartiet, för den som är lite sväng med hur det brukar se till i svensk politik, det är inte de som brukar hamna på samma sida.
Nej.
Men nästan ännu konstigare är ju att på den andra sidan sitter ju Moderaterna och Socialdemokraterna i ungefär samma båt.
De var inte jättebekväma med att sitta i samma båt.
Nej.
Egentligen. Så därför var man tvungen att formulera ihop någon liten skillnad när man väl skulle rösta där.
Ja, precis. För det är, om, jag tänkte också, om man ska trycka på det här kärnkraftens kraft så att säga. 1976, för första gången på den här sidan världskrigen, så fick ju en borgerlig regering under ledning av just Centerpartiet och deras starke man Torbjörn Fälldin. Under valrörelsen hade han ju lovat att utbyggnaden skulle skrotas, så att de redan existerande kraftverken skulle avvecklas. Det här är ju en klassiker.
Ingen statsrådspost kan vara så åtråvärd att jag vore beredd att dagtinga med min övertygelse.
Det här är ett av de klassiska citaten i modern svensk politik.
Att... Ja, framförallt så vet jag inte hur många gånger du har dragit upp det här dagtinga.
Ja, nej, men det är ju ett ord som var gammaldags redan 1976. Att göra ovärdiga eftergifter.
Mm.
Jag ska skynda på här, jag märker att jag blir lite långrandig. För det, men det blev ju trots allt ett dagtingande, och 78 så avgick regeringen efter bråk om bland annat laddning av en ytterligare kärnkraftsreaktor. Och samtidigt så på andra sidan Atlanten blev det en partiell härdsmälta i Harrisburg. Opinionen bara woof, svängde från en sida till en annan.
Mm.
Och helt plötsligt så både sossarna och Folkpartiet började tycka att det var en bra idé det här med kärnkraftsomröstning. Och om jag ska återkoppla till Gahrton, en sak som han är oerhört irriterad över, det är att det här Folkpartiet som har regeringsmakten lite grann på Socialdemokraternas nåder, de är emot en kärnkraftsomröstning fram tills det att sossarna är för en kärnkraftsomröstning.
Mm-hmm.
Och då svänger vi om båten och tycker att det är en bra idé. Och Gahrton, driv någonting själv! Nu... Det här, vad vill ni? Vad är det ni vill?
Om jag inte visste bättre så skulle jag tro att han var arg.
Ja, det var han ju här. Vad som var tydligt var att det här var en fråga som inte var lätt att placera in på en klassisk höger-vänsterskala. De olika partierna hamnade spritt på olika ställen. Dessutom så växer ju samtidigt som kärnkraften en allmän miljörörelse upp som hamnar om kvicksilver, om skogsövergödning, om utbyggnad av vattenkraft i älvar och älvdalar, om kemikaliebruk i skog och jordbruk, exploaterande av miljön och ett koppel av andra liknande frågor. Så det faktum att den här miljörörelsen fanns, att kärnkraften hade skett, att Per Gahrton var irriterad över hur Folkpartiet drev sin politik, det fanns utrymme för ett nytt parti, och det är det han efterfrågar i den här debattartikeln från 1980. När han börjar se, han skickar ett brev, så här, vilka partinamn är lediga, då visar det sig att Miljöpartiet är ledigt.
Mm.
För Per Gahrton handlar om att göra politik på ett alternativt sätt. Det var det han hade fått göra inför kärnkraftsomröstningen. Nu vill han göra ännu mer.
Ska vi gå vidare på nästa punkt eller?
Ja, då har vi nästa punkt på dagordningen. Vilka var the good times och vilka var the not so good times? Eller de goda tiderna,
ja,
om du så föredrar.
Vi delar väl upp det här i två punkter, misstänker
jag. Jajamän.
1988.
Oj, oj, oj.
Det är inte lätt, eller så svårt att få dig att bli uppjagad. Man bara droppar ett årtal.
Ja, men 88 var ju toppenår.
1742.
Ja.
Nej, okej, okay, det var inte lika exalterande. 88 i alla fall, då var vi val nämligen.
Mm.
Och i föregående val så har man ju bytt så mycket om skatter, sysselsättning,
yeah,
sociala frågor, sånt här som politik i regel handlar om.
Mm. Ja, som är väldigt lätt att placera på en höger-vänsterskala.
Ja, men nu är det ju så att ekonomin går som tåget, och det var ingen som var intresserad av att diskutera det, höll på att säga. Det kanske fanns några, men det gick ju så bra ändå.
Ja.
Och annars borde man nog ha diskuterat det här, för att det var en uppenbar överhettning som pågick, som sen kunde eller skulle braka loss i en inflationskris och bankkriser och en förbannad massa kriser i början på 90-talet. Men det var ingen som orkade tänka på det nu.
Nej.
Utan istället så för att sätta ekonomin i fokus så kom annat i fokus under valet 88. Till exempel miljöfrågorna, som under hela 80-talet har fått större uppmärksamhet, som du sa.
Mm.
en del konkreta händelser också, som det här ihjälklubbandet av sälar i Norge och algblomning och så vidare, hade medierna satt fokus på.
Ja, precis. Det är ju en klassisk sägning att den här stora säldöden 88 var Miljöpartiets väg in i riksdagen. Och det får alltså lite döda sälar tror jag alltid gynnar ett miljöparti, men som Magister Strömberg lyfter fram i sin bok, att de låg faktiskt över riksdagsspärren även före det började pratas döda sälar.
Nu var det här ett exempel på tidens liksom olika intressen och uppmärksamhet.
Ja, absolut.
Så det är klart, det är inte det som kommer att fälla det avgörande avgörandet.
Nej, absolut.
Men ändå. Det fanns också inslag av missnöjesröstning. Det här var ju ett uppkäftigt och rebelliskt parti. Antikärnkraftsmotståndarna trodde inte riktigt på etablissemanget längre. Mm. Birger Schlaug, som själv var språkrör, ja. Han har ju skrivit: när vi tog oss in i riksdagen 1988 surfade vi en del på politikerföraktvågen. Som språkrör gjorde jag mig skyldig till en del dumheter, kanske också uppbackad av att opinionssiffrorna steg ju tuffare man gick till angrepp mot politikerna. Och han har också skrivit: vi fick höga opinionssiffror genom att vara fräcka, annorlunda och kändes som ett färskt alternativ i en tid när det gamla kändes utnött.
Ja.
Partiet har ju en kritik mot den här mansdominansen inom politiken, och man kritiserar också, det är därför man har då två språkrör, en manlig och en kvinnlig, och sådär, och man är också upprörd över att det verkar som att politik har blivit ett livstidsyrke.
Ja, verkligen. Det är ju, men det har ju också med den här amatörismen som man verkligen ville främja.
Mm.
Och när man försöker utse en partisekreterare för första gången, så blir det ju mycket upprört i partiet. Ska det sitta en tjänsteman här då?
Ska vi verkligen ha det?
Tjäna storkovan på.
Det här underlättar ju
dock. På allt.
Ska vi verkligen ha någon som håller koll på grejerna här?
Ja.
Ska det vara nödvändigt? Precis innan valet så förekom det en debatt mellan Bengt Westerberg och någon företrädare från Miljöpartiet, var tanken. Men Birger Schlaug låg hemma och var hostig,
yep,
och ville inte ställa upp helst, utan han föredrog att fortsätta sitta hemma med sin hostighet. Och istället så puffar man fram då Åsa Domeij,
26 år gammal.
Ja. Som ramlar in där i studion och ska debattera med Bengt Westerberg, en tjej i jeans och gymnastikskor, som då förstås kommer få Westerberg att framstå som en gammal torr och grå typisk politiker. Och det verkar ha lyckats. Westerberg var ju annars en stjärna för sin tid, men här blev det lite kontraster. Och man har en valvaka i Lund. Och när rapporterna ramlar in så blir det förstås jubel i lokalen. Sambatrummor och Schlaug har beskrivit det här som att en klump i magen försvann.
Ja.
Partiet fick 5,5%, komma in i riksdagen och får 20 mandat.
Snyggt.
Första
grattis.
Partiet på 70 år,
ja,
som kom in.
För det här är då...
Ja, alltså.
Ja, jag hade satt andra partier där,
ja, det,
redan.
Det, ja.
Så din nominering till De bästa tider, det är att de bryter den här barriären som stått där i 70 år.
Det är väl en ganska rimlig nominering för mitt håll.
Jag tycker att det är en helt rimlig nominering. Jag har gjort precis samma nominering. Det jag har tänkt på är att Miljöpartiet är ett ungt parti, och på många sätt skulle man kunna argumentera för att vi är nu mitt i en av partiets mest formativa och viktigaste perioder. Eftersom, som vi har varit inne på, att partiet byggdes från början på den här idén om att undvika hierarkier och representera ett annat sätt att göra saker och ting, och den ganska smärtsamma professionaliseringen har pågått under den här, hela den här perioden, och nu sitter man som ett regeringsparti. Så att, men det är ju, vi är ju någon typ av populärhistoriker, så att vi ska inte komma med cutting edge samtidsspaningar.
Nej, men eftersom det är ett så nytt parti så kommer ju en del grejer hamna i mer närtid här.
Ja, 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 absolut. Man ska säga det också att Miljöpartiet har ju försökt få regeringsmakt ganska länge. Det finns ju det här exemplet från 2002 då Lars Leijonborg har fått 13,4% i valet, Centern har ökat till 6,2% och Miljöpartiet ligger väl där kring 5%.
Lars Leijonborg för Folkpartiet då?
Ja, precis. Tack så mycket. Och mittenpartierna, de inleder regeringsförhandlingar. Miljöpartiets Lennart Olsen citeras i Per T. Olssons bok Svensk politik. Jag hade börjat tro på projektet och till och med känna entusiasm. Framstegen i sakfrågan var naturligtvis viktiga, men lika viktig tror jag den goda samarbetsandan och samtalsklimatet vi hade var. Det skilde sig en del från det vi var vana vid i förhandlingar med Socialdemokraterna, som oftast kändes som att här gällde att ta på sig så mycket som möjligt för det egna partiets räkning. En bidragande orsak var säkert att vi var fyra partier, mer jämstora och på likställd fot. Alltså att man har längtat efter regeringsmakt i 15 år och nu har man regeringsmakt. Men med det sagt, jag är helt för att 88, den här grejen att bräcka barriären som första parti, det är the good times.
Är vi inne på punkt 2 nu?
Ja,
du får ju vara ordförande här. Du som...
Ja, det är min första dag med ordförandeklubban, så att vi får se hur varm jag blir. Ja, men jag tänker att man går vidare till de inte lika lyckade tiderna.
Okej. Okay. 1990 börjar vi med, 11 april, när riksdagsledamoten Kent Lundgren dyker upp i tv-rutan för det här nya fräscha Miljöpartiet och föreslår att brottslingar ska ha en fotboja som gjorde att man inte kunde lämna ett visst område.
Smart.
Ja, då skriver Per Garton så här i sin bok, inget märkligt med det. Men det skulle finnas en giftspruta monterad som skulle utlösas om områdesgränsen överskreds. Jaha, så vederbörande skulle sövas ner. Nej, det skulle vara dödligt gift. TV-reporten påtagligt chockad. Men det är ju mord, Kent. Nej, min vän. Självmord.
Ja.
Oj, oj, oj. Ja, det som Garton skrev då, i efterhand så är det lätt att begripa att vi borde ha uteslutit den här Kent och riksdagsgruppen. Men alla i partiet blev helt lamslagna och handlingsförlamade över detta mycket uppseendeväckande uttalande som den här Kent gjorde.
Yeah.
Enligt Garton var ju egentligen en trevlig kille, men han måste ha fått ett hjärnsläpp eller något. Alla var dock inte helt handlingsförlamade, utan Birger Schlaug hade då i sedvanlig stil gjort en av alla sina insatser för att skriva debattartiklar som han skickade iväg till DN som tyckte det där, och med anledning av de här dödsbrutorna då alltså, och där resonerade han kring förekomsten av ekofascism i partiet, och Garton blev aldrig riktigt klok på hur den här debattartikeln skulle göra någonting bättre överhuvudtaget.
Nej, men alltså Birger Schlaugs debattartiklar är ju underbara. Som du, vi sa ju det att de hade det här intressanta systemet att språkrören inte fick sitta i riksdagen, så att Birger Schlaug och Eva Goes, de två människorna som hade lett valrörelsen, de blev ju petade när man kom in i riksdagen.
Tack för ett bra jobb, hej då.
Tack men nej tack. Och Fiona Björling och Anders Nordin, en docent i slaviska språk i Lund och en bonde i Umeå som inte hade någon koll på vad partiet höll på med. Nu är ni nya språkrör. Och då åker Schlaug hem och skriver en artikel, och jag tror också det är DN Debatt, om att riksdagsledamöterna, de har nog inte hungern som krävs för att göra ett bra jobb.
Nej.
Det är som första dagen på jobbet.
Han är väldigt kritisk ganska ofta mot sitt eget parti, måste man ju ändå tillstå. Den här valkampanjen som kommer sen året efter 1991, där går ju allt dåligt egentligen.
Ja.
Miljöpartiet är inte längre sådär nytt och kul.
Nej.
Om man jämför med andra nya och spänstiga partier som på väg in har fått bra opinionssiffror.
Ian Wachtmeister och Bert Karlssons Ny Demokrati.
Och KDS.
Just det.
De får mycket medieuppmärksamhet. Åsa Domeij som var så, ja, hon är fortfarande inte särskilt gammal i och för sig, men hon är trött och nedslagen och vill inte vara med längre i den här valkampanjen. Och i desperation så trycker partiet upp sådana här valaffischer med de andra partiledarna på som föreställer djur. Carl Bildt ser ut som en gam, Bert Karlsson som en gorilla. Och Slaug han har skrivit att han tyckte egentligen att det här var jättekul.
Ja.
Men Garton han hade förtänkt det här i flera år efteråt och det här var ju inte, det var inte optimalt att visa sig. Opinionssiffrorna rasar och Per Garton blev rasande över att ingen insåg allvaret i hur dåligt det gick. Och trots att det var varierande opinionsundersökningar och siffror liksom de sista dagarna där, så landar partiet på 3,4%, vilket alltså skickar ut dem ur riksdagen. Och Garton var helt förkrossad och gick i dvala i flera veckor. Det här måste ju platsa på Not So Good Times.
Ja, min nominering är ungefär i samma tid. Jag har mer koncentrerat mig på den tiden, den första tiden som de satt i riksdagen, av ungefär samma orsaker. Det här att det visar sig vara väldigt svårt att vara glada amatörer samtidigt som man håller på med en verksamhet som har, ja, vad ska man säga, 100-150 år av olika praxis.
Ja.
Och som är väldigt strukturerade efter partiorganisationer som har funnits i 100 år. Bara en sån sak som klädkoden i riksdagen.
Mm.
Hur ska man göra med det? För det finns ju, det fanns inte nedskrivet hur man skulle vara klädd, men det förväntades ju att man var formellt klädd. Miljöpartisterna, de ville inte spela det spelet.
Nej.
Så att de kom ju ofta fram i den här, och nu får man säga, klassiska koftan.
Ja, just det.
Koftar och Miljöpartiet går ju hand i hand. Och då började talmannen skruva på sig. Och efter lite olika möten så skriver man en klädkod. Det är kavaj som gäller i riksdagen.
Mm.
Men problemet då är att Birger Schlaug, som nu är i riksdagen, de har bytt ut en representant så att han får sitta där. Han vägrar. Han har fortfarande kofta på sig.
Mm.
Och då i sann politisk anda och tradition så kompromissar man. Man får ha kofta i Sveriges riksdag, men koftan måste ha slag.
Så ja, nu är det lite ordning och reda igen.
Ja, då var det uppstyrt. De här etablerade partierna tar inte Miljöpartiet på allvar riktigt. Man sitter och fnissar åt dem. Det finns någon kandidat som till och med säger i någon intervju, eller någon riksdagsledamot som säger i intervju att miljöpartisterna är skitiga, de luktar illa.
Mm-hmm.
Så väldigt mycket så här von Ober mobbar attityd. Men sen helt plötsligt, på tal om den här överhettande ekonomin som du snackade om, så måste statsminister Ingvar Carlsson gå upp och presentera ett åtstramningspaket.
Ja.
Nu måste vi ta det lite lugnt med ekonomin här.
Just det.
Så han går upp med, det är ganska drastiska grejer. Han har inte nog många röster i riksdagen för att få igenom det här själv.
Nej.
Vänstern vill inte vara med, de tycker det är borgerlig politik.
Mm.
Folkpartiet vill inte ha mer att göra. Centerpartiet vill inte ha mer att göra. Moderaterna vill absolut inte ha mer att göra. Och så helt plötsligt finns det bara ett parti kvar där. 20 stycken röster. De rösterna räcker för att rädda Ingvar Carlssons parti.
Mm, just det.
Ja, okej. Okay. Då ska MPs representanter här förhandla med Socialdemokratiska, den här stora gråa kolossen av tradition, ja, regeringsduglighet, allting.
Det är oerhört roligt situation det här.
Ja, det är en jätterolig situation. Så jag läser kravlistan här från Maggie Strömbergs bok, vad den miljöpartistiska förhandlaren kom in med. Stopp för JAS. Ingen Öresundsbro. Kärnkraftsavveckling. Slopad moms på basmat. Nej till reklam-tv. Höjd förpackningsavgift. Höjda kostnader för bilism. Grundlagsskydd för älvarna. Koldioxidtaket ska ligga kvar.
Mm.
Alla de här punkterna är dessutom ultimatum.
Ja, självklart. Så, förhandla, nej då.
Tydligen som det går, sossarna ska knappt ha tittat på listan, utan istället kommer de bara med ett motbud. Ni får 6 miljarder för kollektivtrafiken och miljön. Och det tycker de, Miljöpartiets förhandlare, det här är ganska bra deal. Det här kan vi gå och visa att det är inte bara koftor vi kan få fram förhandlingar till. Vi får igenom sakpolitik.
Mm.
Problemet då är ju att flera miljöpartistiska ledamöter har redan skrivit debattartiklar eller varit ute i media och sagt att jag tänker absolut inte rösta för sossarnas förslag oavsett vilket.
Det blir inget av med det här inte.
Allt föll, Ingvar Carlsson avgår. Partiet kraschar ut ur riksdagen nästa val och den här processen av professionalisering påtvingas.
Jag har fler grejer apropå bad times.
Ja, okej, kör dem då.
Det blir svårt att gå runt den här mandatperioden som vi har haft nu. För det första har man ju länge varit hållit på att diskutera att ska vi vara i en regering eller inte? Mm. Hur stora behöver vi vara om vi ska sitta i en regering? Vem ska vi vara i en regering med? Vi håller ju inte på med block och sånt där. Mm. Men under hela Miljöpartiets existens så har man ju mer eller mindre glidit mer åt vänster. Mm. Och det har framstått som att Socialdemokraterna är naturliga alternativ. Så även om det har förekommit vissa svängningar åt andra hållet med ibland. Mm. Men 2016 är ju inte the bad eller good times. Utan det är mer the bad times.
Mm, antagligen.
Ja, det är ju en hel del olika skandaler här får man ju säga. Och uppseendeväckande händelser. Vi har den här bostadsministern Kaplan som fick avgå. Mm. Som hade dykt upp i olika sammanhang med diverse extremistiska organisationer. Och den här Khan, Yasser Khan, som inte ville ta i hand med en kvinna. Mm. Och det första som hände är egentligen Gustav Fridolin, han började prata till lärarna som om de var barn.
Han gör handhjärta i en YouTube-film.
Ja, det här blev ju ganska mycket uppståndelse kring ett tag där. Åsa Romsons twittrande och giftiga färger på båten som hon enligt Expressen inte hade betalat energiskatt för och sådär. Det var ju mycket där ett tag. Och sen var ju saker som de hade sagt i valrörelsen att det här ska vi ha igenom som det blev svårt att, för det var det här kompromissandet med Socialdemokraterna som gjorde att man inte fick igenom allt som man ville ha igenom. Förbifart Stockholm, Bromma flygplats, flyktingpolitiken som de hade gått till val på och ha en väldigt generös asylpolitik. Så hamnar de i en regering som skapar en av Europas tuffaste asylpolitik istället. Mm. Brunkålet, icke minst Greenpeace var väldigt kritiska mot det. Att man istället för att lägga ner brunkålsproduktionen som man hade via Vattenfall i Tyskland så skulle man sälja den. Mm. Och då tänker man ju på när Fridolin stod i valkampanjen och viftade med den här kolbiten och sådär.
Vidare på dagordningen då. Vi ska snacka om partiledare och flera av de här namnen har ju redan snurrat förbi. Vad kommer vi landa i här? Utan Per Garton, inget parti. På det sättet vinner han kanske egentligen. Peter Eriksson lyckas som kommunalråd i Kalix håva in 43% av rösterna som miljöpartist. Det är ingen liten bedrift. Maria Wetterstrand är för många i min generation. Jag är född 85. Sinnesbilden av en kompetent politiker. Eventuellt dras både hennes bidrag och Erikssons ner av att de sitter i en mellantid och mycket handlar om att harva med Göran Persson för att få in lite grön politik. Försöka få någon ministerpost misslyckas. Fler kandidater, Gustav Fridolin, vuxit upp inom partiet och är antagligen dess mest profilerade minister. Birger Schlaug, stark kandidat eftersom han var med och tog in partiet i riksdagen två gånger.
Jag har alltså missförstått den här punkten, tror jag.
Ja.
Du verkar ju vara ute efter att vi ska kora någon slags vinnare i partiets ledarhistoria. Jag tänkte att här ska vi prata om dem som är lite färgstarka och det är roliga grejer som har hänt.
Jo, men alltså, det är, jag har
lite apropå luddigheten i det här partiet.
Ja, men jag tycker
luddigt.
Man får tolka det här hur man vill.
Jaha.
Precis, därför att jag har försökt vara
hur man vill här.
Jag har försökt vara trogen Miljöpartiets anda här på det sättet genom att inte nominera en person som ens har varit språkrör. Nu har vi redan kommit in på henne, men jag tänkte bara snacka lite kort om Åsa Domeij.
Jaha.
Jag har tre argument till det här. Den första är att jag vill spela den här låten.
Hej, vi är de gröna. Ser du mig? Ser du mig? Vi är de grönaste som finns. vi går i maktens korridor. Det finns mycket som vi tycker att vi måste tycka till om, till exempelvis var miljön kan sättas på.
En byxor, kämpe och svart och med.
Koftor är okej, men vi får vår kamp mot var slips en omänsklig grej. Tycker vi om och svart och med.
Helt apropå.
Ja.
SVT:s humorprogram som sändes från 85 till 92. Den här kommer från 88. Ni hörde referensen till koftorna där också. Det här blir ju lite geggigt när vi egentligen redan har dragit episoden att varför hon var så viktig för att få in partiet 1988 i både den här debatten mot Bengt Westerberg som du tog upp, men även att före det så hade hon fått i en direktsänd debatt om miljön debattera med Socialdemokraternas miljöminister Birgitta Dahl och helt kört över henne. Mm. Så att tittarna var, det här är nästan lite obehagligt att titta på. I de väljare som var med och röstade in Miljöpartiet 88 så var det en ung medelålder. Man var 30-40, man hade ganska många av dem hög utbildning och man tyckte om Åsa Domeij. Men en tredje grej som jag bara liksom vill kofota in här är att hon hade kunnat bli språkrör redan 87 som 25-åring. Birger Schlaug ville ha henne också. Han tyckte inte alls om Eva Goes som han satt tillsammans med. De drog inte jämt. De tyckte att...
Det var inte alltid så lätt att göra det med Birger kanske.
Nej, precis. Men den gången så röstades Domeij ner eftersom, som Strömberg skriver, de, alltså de som röstade, miljöpartisterna, tyckte Goes var mer av en traditionell kvinna, spontan och känslosam. Eftersom det skulle vara ett manligt och ett kvinnligt språkrör fick inte kvinnan vara för saklig och intellektuell.
Nej.
Och det är ju ändå ganska intressant den här särartsfeminismen, att visst vi ska ha en man och en kvinna, men då tar vi en kvinnlig kvinna som ska på något sätt komplettera mannen.
Mm.
Sen så det är väl Schlaug eller Garton eller någon som egentligen är den stora profilen. Det blir spännande att höra vad du har tänkt på den här punkten.
Ja, alltså jag är fortfarande mest väldigt förvirrad över vad du har tänkt, men okej. Du har ju nominerat någon här tydligen. Jag säger så här. Gissa vem du tror det är som har sagt det här och om vem.
Ja.
En person som inte är politiskt byggd för att ta ansvar, om jag uttrycker mig försiktigt. Utan hans livsluft är konflikt, debatt, konfrontation, överraskande utspel, snabba positionsförflyttningar, röra i allra högsta grad. Grön röra.
Ja, just det här med grön röra var ju någonting som Carl Bildt tyckte om att prata om. Så då tänker jag att det antagligen är Birger Schlaug.
Det är Birger Schlaug som omnämnde här, ja.
Mm.
Men av Göran Persson.
Det är av Göran Persson.
Ja. Och Birger Schlaug, han skulle då bli... Och Birger Schlaug, han var ju på tal om att bli språkrör igen då, 1992.
Mm.
Det var bara en sak som stod emellan där, enligt honom själv. Vet du vad det var?
Nej, det vet jag inte.
En tärning som tre gånger skulle visa en sexa.
Just det, det här jag läst om, ja.
Han satt hemma vid köksbordet och slog tärning om han skulle gå med på det här. För Garton ville ju väldigt gärna ha honom då som språkrör igen.
Ja.
Och han slog enligt uppgift...
För sig själv.
Ja, det är hans uppgift. Ja. Sexa fyra gånger i rad istället för tre. Så att då var han ju tvungen liksom, att gå med på det.
Hans Blix var inte där som observatör och kollade så att liksom, tärningsslåen...
Ja, han var ju inte där. Den här FN-inspektören, ja. Ja, men alltså, en företrädare, representant för ett parti brukar ju, som Margit Sandberg skriver, i regel inte författa sina memoarer under sittande mandatperioder. Nej. Eller så länge man är aktiv representant.
Nej.
Men Slaug var ju inte som alla andra, utan han gjorde det och så gav han ut den här boken Svarta oliver och gröna drömmar, och där beskriver han ju mycket ingående och detaljerat hur han blev av med oskulden och andra gången han har haft strandsex och hur han har fantiserat om hur det skulle vara att ha sex med sin lågstadielärarinna och sånt där. Politiskt viktiga händelser.
Den här strandscenen är ju ögonfallande också eftersom det är på ett bröllop. Och han sitter och tänker, som jag kommer ihåg det så ligger han med bruden på stranden och så sen så sitter han på bröllopet och undrar om hon har sand i underkläderna.
Det här väcker ju uppståndelse i media då, får man ju säga. Men om det nu är en seriös kandidat jag ska slänga fram, Birger Schlaug var ju förstås en väldigt han var ju väckte uppmärksamhet och var ju
man kunde säkert väcka känslor, ja, också absolut. Alltså, det är ingen katastrofal politiker.
Nej, det han fyllde ju sin funktion. Ja. Men som du var inne på, jag tror att Maria Wetterstrand är väl den tydligaste ledare som det här partiet har haft och som har pratat så folk har fattat.
Ja.
Och till skillnad, om man ska vara lite hård här, till skillnad från andra miljöpartister som ofta är lite halv eller helflummiga, så har hon haft båda fötterna på jorden i större utsträckning. Och hon har dessutom varit en väldigt skicklig debattör som och hennes popularitetssiffror under till exempel 2009 steg ju snabbare enligt SIFO än vad någon annans har gjort någonsin. Mm. Och det var bara då statsminister Reinfeldt som hade högre förtroende. Och det är inte så illa av en företrädare för ett parti som är så litet.
Nej.
Hon var ute på en klimatturné 2009 på landets högskolor.
Oj.
Och under tiden som hon föreläste så gick hon runt med den här Rubiks kub som publiken hade fått vrida till.
Mm.
Så att det inte liknade något. Och under tiden som hon föreläste då så gick hon och plockade en där rätt. Det var någon slags sån här gimmick till en.
Ett partytrick där.
Ja, precis. Och hon var också en av dem som drev igenom att partiet skulle plocka bort kravet på utträde ur EU. Och hon hade ju även taktkänslan att förbereda Per Garton på att det här skulle hända. Så hon ringde upp honom och sa, nu kanske det här, vad tycker du om det här?
Ja.
Och till och med han höll med om det här. Så jag vet inte alls vad kriterierna är här, eftersom det är ganska otydligt. Vad är vi ute efter? Är det att utnämna någon form av den starkaste eller bästa partiledaren? Eller
nej, inte nödvändigtvis bästa, kanske mest intressanta, eller bara vi utser en ledare.
Då är ju Schlaug med i matchen.
Och det bästa är det också.
Och Garton, eller han har inte varit.
Jag tror han har varit språkrör, va?
Ja, det har han nog.
I något av de här misslyckade valen på 80-talet innan de tog sig in.
Ja, det borde han ha.
Ja, men det bästa med det här partiet är ju att vi ska utse en man och en kvinna om vi ska vara traditionen trogen. Så att du kan få både Schlaug och Wetterstrand. Och så går vi vidare till nästa punkt således.
Okej, nu har vi raskt förflyttat oss till den punkt där vi genom solenergi startat de största strålkastarna vi kommit över för att rikta dem så långt att de når in i själva partiet. Det är dags för insiderinformation här nu och jag sitter med språkröret Gustav Fridolin. Tack för att vi fick komma hit.
Tack så jättemycket för att ni vill komma.
Ja, första frågan är då, är partiets historia viktigt för er i partiet? Används den för att navigera er in i framtiden på något sätt?
Jo, men det skulle jag väl säga. Miljöpartiet har ju är fortfarande så pass mycket yngre. Så dels har vi ju med människor aktivt i politiken som varit med från första början. Som bildade de första miljöpartierna och var med och bildade nationella miljöpartiet 81. Och var med i kampen för att för första gången på 70 år få ett nytt riksdagsparti i Sverige 88. Och sen just att vi växte så starkt ur olika rörelser. Miljörörelsen, fredsrörelsen och som man sa då kvinnorörelsen. Den kopplingen till rörelser utanför politiken, den försöker vi ju hela tiden, eller partipolitiken, hålla fast vid. Och det blir för oss både rötter i historien och någonting som är aktivt, ett sätt att jobba politiskt nu.
Okej. Och hur stor betydelse tror du att historien har för att göra väljare när de ska gå och rösta?
På ett sätt tror jag att det har det. Att vi ju var det första parti som... Eller att vi hade en väldigt, väldigt viktig roll för att se till att miljöfrågan blev en politisk fråga överhuvudtaget. Att se till att, att man såg att det här måste vi ta tag i gemensamt. Och fortfarande skulle jag med bestämdhet säga att det är så att vi är det enda partiet som sätter miljön först. Alltså alla bryr sig om miljön, alla har miljöprogram idag. Men när man väl ska fatta besluten, när prioriteringarna ska göras, då finns det bara ett miljöparti. Och den, det är ju såklart väldigt viktigt för dem som väljer Miljöpartiet. Man kan ju välja Miljöpartiet utan att hålla med oss om allt. Det finns kanske ingen som håller med något parti om precis allt. Men man vill ha ett parti som sätter miljön först där besluten fattas. Och det är ju ett, det handlar ju om att det är utifrån det vi växt fram. Det är det som är vår prioritering.
Som sagt, man behöver ju kanske inte hålla med om allt. Och hur ser ni på problematiska förslag då till exempel, som, eller idéer som partiet har haft historiskt sett? Hur förhåller ni er till sånt som kanske kan vara lite knepigt ibland?
Så här, i och med att vi är ett parti som växte fram 81, så har vi ju inte den stora historiska, eller bildades 81, den historiska barlasten. Utan tittar man på vår historia så kanske då förslag som dyker upp snarare är dels en del förslag som var väldigt radikala i sin tid, men idag uppfattas som fullständigt självklara, eller åtminstone borde uppfattas som självklara. Alltså vi slogs för HBTQ-rättigheter innan någon annan riktigt gjorde det, ihop med några modiga politiker och andra partier, men innan några partier hade tagit ställning för det. Eller att vi har hela tiden haft ett jämställd organisation med varvade listor hela vägen upp till att vi är två språkrör. Och det var ju radikalt då.
Ja, eftersom jag vet vad det här avsnittet kommer innehålla, så kan jag ju också påminna om att ni har haft riksdagsledamöter som har föreslagit diverse giftsprutor. Och det har ju inte så mycket med, alltså att man skulle...
Nej. Det var ju, alltså, Miljöpartiet var det första nya partiet i riksdagen på 70 år. På många sätt så hade ju en, det innebär ju också att partiet prövas på ett sätt. Alltså den period som andra partier då kanske hade vid demokratins införande, hade vi ju därigenom 88-91. Det är klart att det innebär att du kan hitta enskilda miljöpartister som både sagt, tyckt och gjort saker som partiet har tagit avstånd för, precis som i andra partier. Men att man skulle haft, att vi skulle haft stråk av åsikter som vi sen behövt skriva vitböcker om och hantera, riktigt det har vi ju inte brottats med.
Däremot har ni ju brottats en del med det här kampen mellan idealism och realism. Det var ju särskilt mycket på 90-talet, så kallade realos och fundisar. Och det där är ju alltid lite, det är ju fler partier som förstås brottas med det där. Hur svårt har det varit att balansera? Hur svårt har det varit att balansera realpolitik mot idealism? För det gäller ju att behålla ambitionsnivån hos medlemmarna, och samtidigt måste man ju kanske kompromissa för att åstadkomma något i historien för Miljöpartiet.
Men det är ju en, det är ju en balansgång för ett parti som i grunden ser att vi behöver ett annat samhälle, där vi inte, som vi brukar uttrycka, sliter ut vare sig miljö eller människor. Det som ändå gör att vi klarar det handlar ju om att den balansgången och det behovet har funnits hela tiden. Alltså det var någonting som redan de modiga människor ur miljö-, freds- och kvinnorörelsen som bildade partiet insåg skulle komma. Därför att det var ju hela anledningen till att man gick och bildade ett parti. Annars kunde man fortfarande vara en rörelse utanför partipolitiken. Men man bildade ett parti för att man såg att det, de här rösterna behövdes också där besluten fattades.
Okej, och sista frågan här. Hur ser ni på när, eller om, andra partier använder er historia som slagträ mot er?
Nej, men då är det ju, alltså jag har ju varit med om när Jimmy Åkesson i någon debatt, jag tror, jo men det var det, drog upp någon skrivning och ett gammalt partiprogram om att vi vill ha ett icke-våldsförsvar. Nu stod det inte att vi bara ville ha ett icke-våldsförsvar, utan det stod att man ville liksom stärka och komplettera det militära försvaret med ett försvar som var mer inriktat på diplomati och icke-våldsmetoder. Men det var ju inte så han beskrev det, såklart. Och där någonstans blev jag ju liksom, jag blev ju mer stolt. Så här. Jag är gärna i en värld där problemet verkligen inte är att det är för många som tänker hur vi kan lösa konflikter med fredliga metoder, så är jag ganska stolt över att det är påhoppet på oss.
Okej, okay. Då får jag tacka så mycket för den här pratstunden och att du ville vara med.
Tack så jättemycket och tack för en bra podd.
Och så, innan vi stänger butiken, finns det några övriga frågor?
Det här, jag känner mer och mer att det här avsnittet skulle kunna vara typ Miljöpartiets första kongress. Så klart det här.
Finns det några grejer som inte har kommit in?
Ja, den här EU-skepticismen som måste så att säga förkroppsligas i Per Garton.
Mm.
Och hans arghet över det faktum att man förlorar, nej-sidan förlorar EU-valet 1994.
Just det.
Och då har han själv skrivit om reaktionen som han gav uttryck för.
Håll truten på dig, Carl Bildt.
Ja, i Studio 1 efter att det här valet var klart.
Ja.
På eftermiddagen i Studio 1 brast mitt tålamod och jag uppmanade Carl Bildt att hålla truten. Sällan har reaktionen på ett uttalande av mig varit så enormt. Det var uppenbart att jag kanaliserade en utbredd folklig frustration mot makteliten. Inslaget betraktas numera som en klassiker och finns tillgängligt på nätet.
Ja,
och det gör det ju.
Det gör det. Då säger jag så här i egenskap av ordförande för detta partiernas historias första avsnitt, att allt annat på dagordningen bordläggs. Vi tackar lyssnarna så mycket för att ni har varit med oss.
Men utsåg vi förresten någon... Ja, just det, gjorde vi.
Ja, jag tror det. Hörrni, på första stapplande stegen så har vi nu gjort vår lilla, ja, inte så mycket som en djupdykning, men vi har doppat fingret lite grann under vattenytan och känt på Miljöpartiets historiska puls.
Det har vi. Tack för att ni har lyssnat och hoppas att ni fortsätter med det.
Ja, okej. Okay. Hej då!
Hej, hej!
Du har lyssnat på Partiernas historia om Miljöpartiet med Robin Olofsson och Daniel Hermansson, producent Jennifer Devard. Vill du höra mer om första världsomseglingen, potatiskravallerna på Södermalm eller varför inte 1800-talets onanihysteri? I historiepodden kan du höra allt om det och mycket, mycket mer.